Jag heter Göran Lundin och är författare bosatt i Skellefteå. Jag driver också bokförlaget Ord och Visor och kör buss och taxi sedan många år tillbaka. Jag ska berätta om en resa jag gjorde till Mexiko 1972 som var en avslutning på en utbildning på Valla folkhögskolans U-landslinje som det hette på den tiden. Den här utbildningen började alltså hösten 1971 och avslutades sommaren 1972. Och berättelsen finns återgiven i en bok som jag och fotograf Erland Segerstedt har gjort som heter Konsten att färdas, som utkom våren 2020. Och det här avsnittet heter Svenska skyddshelgon, som jag nu återberättar. Utbildningen var väldigt intressant och nyttig och lärorik på alla sätt och tog ur oss en massa villfarelser och fördomar vi hade om tredje världen. Och vid sidan av språkutbildning i spanska och kunskapsinhämtande överlag så minns jag särskilt tydligt hur vi fick lära oss att bistånd är en mycket, mycket svår bransch. Att göra rätt och inte ställa till mer skada än nytta när man arbetar med bistånd. Ja, vi skulle alltså resa med så små medel som möjligt över till USA och vidare med buss från New York till Mexiko. Och resan över Atlanten, den gick alldeles utmärkt. Men när vi kom till New York så blev vi inhysta på KFUMs hotell där. Och ganska snart visade sig att det fanns ingen buss som skulle föra oss vidare. Vi hade ju föreställt oss att det skulle vara en turistbuss med luftkonditionering och diverse bekvämligheter. Men av den bussen syntes inga spår. Och nu blev det ju väldig fart på våra reseledare och på våra kursledare som desperat försökte ringa och tvinga reseföretaget att skaka fram en ny buss. Och under den här tiden så vi skulle tillbringa i New York så passade vi på att se oss runt naturligtvis. Men det var också väldigt dyrt och för oss så blev det orimligt att stanna kvar på KFUM-hotellet. Så jag och en god vän, vi lyckades ragga upp en kvart i Harlem där det bodde en kanadensare som villigt tog emot oss. Nu visade det sig ganska snart att den här kanadensaren, han var efterlyst i Kanada och gömde sig för polisen. Och hans brott var narkotikabrott. Och i den här kvarten så såldes det heroin, så det kom och gick människor dag och natt som skulle köpa varor av vår kanadensiske vän. Ja, det var ju en erfarenhet i sig naturligtvis. Det jag minns framförallt av den här vistelsen i New York, det var att den här kanadensaren var en otroligt skicklig schackspelare. Åtminstone med mina ögon mätt. Jag hade ju själv spelat en hel del schack, men den här gossen, han slog mig i varenda match. Och han hade ju väl förmodligen andra talanger än att bara sälja knark. Även om inte det, han hade kunnat dra nytta av dem hittills i sitt liv. Hur som helst så visade sig så småningom att reseföretaget hade lyckats få fram en buss och hela gruppen återsamlades vid en tunnelbanestation. Vi hade väl varit spridda på lite olika håll i New York. Och vi tog tunnelbanan vidare till Bronx, en station i Bronx, och kom upp i ett veritabelt slumområde där vi fördes vidare till en bakgård bakom ett plåtgrind. Och när vi väl hade kommit in där, så mitt på bakgården, så stod det faktiskt en buss. Men det var inte fråga om någon turistbuss, utan om en amerikansk gul skolbuss som de flesta nog har sett på bild. En utrangerad skolbuss, ska jag kanske tillägga. Med säten som var anpassade för barn och ingen luftkonditionering förstås. Trångt och mycket varmt. Men vi fann ju oss i vårt öde. Vi hade ju inte så mycket val, även om vi kanske hyste tvivel om att den här bussen skulle kunna föra oss hela den här långa vägen. En fördel var förstås att det var en mycket enkel konstruktion och därmed också enkel att reparera. Och det skulle snart visa sig att vi hade nytta av just den egenskapen. Nåja, vi gjorde det så bekvämt vi kunde, la ut all packning längst bak i bussen, och halva gänget kunde då ligga på packningen medan det andra gänget, andra halvan av gänget, kunde ta en egen sätesrad och lägga upp benen, för det gick inte att sitta på vanligt sätt. Ja, vi startade, letade oss ut ur New York, men vi kom inte särskilt långt, bara en bit ner i Virginia, för där rasade motorn ihop. Som tur var så upptäckte vi att i närheten så fanns det en driftig gosse som tävlade med dragsters och andra snabba bilar. Och han åtog sig att reparera våran buss. Och att reparera i det här fallet, det var att skruva isär motorn i sin helhet och renovera foder och kolvar i motorn och sen sätta ihop den. Och som alla förstår så tog ju det också sin gruvliga tid. Så nu var ju goda råd dyra. När vi fortsatte ner så var det nonstop-körning som gällde. Chaufförerna löste av varandra utan att stanna bussen, och vi fick äta ombord, och det var knappt vi fick möjlighet att stanna och göra kisspauser. Någon toalett fanns ju förstås inte heller i bussen. Och under tiden i Virginia, under väntetiden där, de dagar det tog, så hade vi dekorerat bussen. Vi hade inhandlat sprayfärger och sprayat bussen med blommor och linjer och streck i Sunflower Power-anda. Det här var väl någonting som vi ångrade när vi väl kom till den mexikanska gränsen, för den mexikanska tullen och gränsvakterna blev synnerligen misstänkta och letade minutiöst igenom vår buss. Men allting var i sin ordning, så vi kunde fortsätta vår färd. På den här tiden så fanns inte de här välorganiserade stora knarkkartellerna, och vi kunde färdas på ett tryggt och fredligt sätt genom Mexiko. Och målet var nu Mexico City, där vi skulle praktisera på olika ställen som en praktikplats som våra kursledare och skolan i Linköping hade ordnat åt oss. Och själv hamnade jag på ett stort barnhem i utkanten av Mexico City. Ett barnhem för över 1000 barn. Det styrdes av en ung direktör som var mitt i sin politiska karriär. Och barnhemmet var uppdelat på olika avdelningar med stora sovsalar. Ungarna var väl kanske mellan 6 och 16 år. Och i varje sovsal eller varje avdelning så härskade en så kallad vigilante, en ordningsvakt som styrde genom att svinga med en piska eller ett läderrem, framförallt för att få ungarna i säng och stanna i säng när det väl var läggdags. Nu visade det sig ganska snabbt att på den avdelning jag praktiserade så var många av pojkarna, framförallt de små pojkarna, sängvätare. Men inte fick de byta lakan för det, utan de fick ligga i sina blöta nerkissade sängkläder. inte bara som straff utan också med någon slags missriktad pedagogisk teknik, att om man fick ligga i de sura lakanen så skulle man lära sig att inte kissa på sig. Och där lönade sig inte att som svensk komma med några andra infallsvinklar på problemen. Men det var i alla fall en väldigt intressant tid och på barnhemmet, och jag lärde mig och försökte vara ödmjuk och lära mig så mycket jag kunde, för alla de här barnen hade ju naturligtvis sin egen livshistoria och väldigt mycket att berätta om varför de hade blivit föräldralösa och varför de hade hamnat på barnhem. Ja, så småningom så skulle vi då fortsätta resan söderut. Och nu åkte vi slalom mellan de stora Maya-städerna som hade grävts fram genom några under några årtionden och restaurerats och var ju väldigt populära turistobjekt. Några av de där städerna hette ju Palenque, Chichen Itza, och framförallt Chichen Itza var ju berömt för sitt stjärnobservatorium. Maya-folket var inte bara duktiga på att bygga tempelstäder. De hade också en väldigt stor kunskap om rymden, om stjärnornas banor och gång. Och därmed också en väldigt avancerad tideräkning. Och det var om det jag hade bestämt mig för att skriva min avslutande berättelse. Eller ja, uppsats som en slags examen på den här kursen, U-landslinjen. Och resan ner genom Mexiko var väl inte så dramatisk i sig, mer än att det var varmt. Men så när vi kommer till en liten stad någonstans efter vägen, jag kommer inte riktigt ihåg var någonstans i Mexiko det var, så skulle jag få min första erfarenhet av den mexikanska militären. Och vi hade stannat för ett uppehåll och för att äta och för att sträcka på benen, och jag hade gått för mig själv och tagit plats i en park där jag hade lyckats köpa en frukt som jag minns inte om det var en grapefrukt eller om det var en vattenmelon. Jag tror nästan att det var en vattenmelon. Och jag satte mig på en parkbänk under några träd, i skuggan under några träd, och började skala den här vattenmelonen i godan ro. Och jag skalade med hjälp av min fällkniv som jag alltid hade med mig. Men plötsligt när jag sitter där på parkbänken så känner jag mig iakttagen. Ja, utan att se någonting eller så kan man ju få den där känslan. Men när jag tittar upp, då ser jag två uniformerade militärer med vapen riktade mot mig stå framför parkbänken. De är iförda hjälmar, militäruniform, kängor och två stycken automatvapen som de riktar mot mig. Och de säger ingenting. De bara titta på mig, och till slut så höjer den ena militären handen och pekar på kniven och gör en gest som jag förstår innebär att jag ska slänga kniven, fälla ihop kniven och slänga den framför hans fötter. De tilltalar mig inte, för de tror antagligen inte att jag kan spanska, vilket jag kunde vid det här laget. Jag pratade nog flytande spanska. Men jag gör som han tecknar åt mig att göra. Jag fäller ihop kniven, jag slänger den framför fötterna på honom och tänker att okej, det var den kniven, jag får skaffa en ny. Men det visar sig inte vara så enkelt, utan de tecknar åt mig att jag ska resa mig upp och följa med dem. Och jag inser att det är min enda chans, eller jag har inget alternativ. Jag följer efter dem. Eller jag följer inte efter dem förresten, för utan de går bakom mig och talar om åt vilket håll jag ska gå. med vapnen fortfarande höjda. Och till slut så kommer vi till en borg. Det ser ut som en borg, ett stor grå byggnad med galler för fönstren. Och jag förstår ju att det här är stadsfängelset eller häktet. Och jag förs in där genom en lång gång och hamnar till slut i en stor borggård som är kringgärdad av galler. Och på den här, i den här borggården så står det hundratals människor. Tränger sig hundratals människor. Det är öppet upp till och solen strålar ner. Det är obarmhärtigt varmt där inne och trångt. Och det är väl dagens skörd av häktade i den här staden. Och jag föses in där och fängelsedörrarna eller gallergrindarna slår igen. Och nu börjar jag naturligtvis bli ganska orolig. Hur ska det här sluta? Hur länge kommer jag att bli kvar här? Och till slut, när det har gått kanske en timme eller så, så börjar jag tränga mig fram mot gallret som omger den här borggården. Och runt omkring så är det korridorer och jag kan se soldater och jag kan se en del officerare. Så jag försöker påkalla uppmärksamhet. Men ingenting hjälper. Till slut, till all lycka, så blir jag i alla fall hämtad av en soldat. För skulle jag ha stått i turordning så hade det väl förmodligen tagit flera dagar innan jag hade fått komma ut eller få träffa någon. Men nu blir jag förd till en officer som sitter bakom ett stort skrivbord. Och han tecknar åt mig att jag ska sätta mig ner, och det gör jag naturligtvis. Och han lutar sig bakåt med armarna bakom nacken och har en bekymrad rynka i pannan. Och nu pratar han spanska med mig. Och förklarar att jag har hamnat i trubbel, svårigheter, och han frågar dessutom om jag inte förstår att man inte får använda eller visa eller bruka kniv på offentlig plats. Nej, svarar jag, det visste jag inte, fast egentligen borde jag ju begripit det, för det är inte ens tillåtet i Sverige. Ja, säger han, det är lite krångligt och vi måste ju göra en undersökning och du kommer att få ställas till svars inför en förhörsdomare. Får vi se vad det tar vägen i det här ärendet. Jag försöker förklara för honom att jag har en buss som väntar på mig och att vi är på en turist- och studieresa. Och att de inte kan veta var jag har hamnat någonstans. Ja, den här officeren han har fortsatt med får ännu fler bekymrade rynkor i pannan. Men till slut så lutar han sig framåt och så frågar han efter passet. Och jag räcker fram passet och han tittar förstrött i det och så säger han var kommer du ifrån? Jag säger att jag kommer från Sverige och att jag är svensk. Och då utbrister han Sweco! Vikingo! Och plötsligt så blir hans bemötande helt annorlunda. Han tittar mera välvilligt på mig, nästan beundrande, räcker tillbaka passet och sen kommer en lång utläggning om att det var vikingarna som en gång upptäckte Mexiko och hela Latinamerika. Ja, Leif Eriksson och pojkarna som kom till Nordamerika, det visste jag ju. Men inte att de hade åkt hela vägen ner till Mexiko. Men nu erinrar jag mig också att jag i Mexico City hade sett flera souvenirbutiker där det fanns vikingasymboler. Små vikingaskepp och vikingafigurer och sköldar och svärd. Och den här, jag vill ju naturligtvis inte protestera mot det. Men den här officeren förklarade för mig att det var absolut inte Columbus som upptäckte Latinamerika eller var först i Latinamerika från väst, utan det var vikingarna. Och med den förklaringen, han hade fått lätta sitt hjärta om vikingarnas bedrifter, så fick jag tillbaka passet. Och han önskade mig lycka till och jag var en fri man. Jag fick till och med tillbaka kniven, men han varnade mig för att använda den på offentlig plats något mer. Och nu var det bråttom. Det hade kanske gått 2 timmar. Jag sprang tillbaka till platsen där jag visste att bussen skulle stå. Och en oroligt väntande grupp fanns där och bussen stod kvar. Man hade faktiskt saknat mig. Och det kände jag väldigt stor glädje över. Ja, vi fortsatte sedan att resa ner genom Maya-kulturens stora städer. Och framförallt imponerande var det den här observatoriet El Caracol i Chichen Itza. Där man kunde kliva upp på det högsta templet och stiga in i ett rum gjort av sten. Där det fanns skåror i väggarna där man kunde följa stjärnornas banor. För att Maya-folket skulle kunna få fram eller räkna ut tiden. Den exakta tiden. Och framförallt var det Venus som man var intresserad av. Och allt det här drivdes ju naturligtvis av religiösa skäl. Ja, vi tillbringade sen också några dagar på Isla de Mujeres längst ut på Yucatán-halvön innan vi återvände upp till Mexico City. Efter en mycket, mycket intressant resa. Och bussen gick som tåget. Nu skulle resten av gruppen fortsätta tillbaka till New York för att åka hem. Men jag hade utverkat tillstånd att få stanna i Mexico City och fortsätta att jobba på barnhemmet. Det kändes som en utmaning. Och en månad till skulle jag vara där. Och jag tog farväl av de andra och åkte ut till barnhemmet och till den karriärlystne direktören. Och mina andra vänner som jag hade fått där ute. Och under den här tiden, den här månaden, fick jag själv ansvaret för en egen avdelning. Och jag insisterade på att jag inte skulle ha någon piska för att hålla ordning på pojkarna. Utan jag var fast besluten att använda mig av svenska metoder. Det gick väl inte så där riktigt bra. De upptäckte ju snabbt mina svagheter och var uppe och sprang på kvällarna och nätterna och jag fick jaga dem i säng. Och till slut så kom en god vän, han var också vigilante och vi kallade honom Chiquito, den lille, eftersom han var väldigt stor och reslig. Och Chiquito utrustade mig med ett långt rep, en och en halv meter som jag kunde använda som piska. Och han sa, du behöver ju inte slå, men du kan visa och sätta dig i respekt. Och några gånger fick jag faktiskt använda repet, men inte mot barnen naturligtvis. Och dessutom så lyckades jag förmå direktören att byta lakan på alla i sängarna där barnen hade kissat på sig. Och jag förstod att det där var ju ett löfte som bara skulle räcka så länge jag var kvar på barnhemmet. Sen skulle allt återgå till ordningen. Men jag fick en rörande och väldigt fin kontakt med de här barnen. Ja, en morgon så skulle jag åka därifrån och då skulle jag åka med ett amerikanskt bolag som heter Continental Trailways och få åka tillbaka upp till New York. Det var tidigt på morgonen och jag hade inte ätit och inga utsikter heller att få någon mat före den mexikanska gränsen. Klockan var kanske 5:30. Så jag letade efter något matställe. Men det fanns helt enkelt inte att uppringa. Inget som var öppet. Men till slut, när jag nästan var på väg att ge upp, då upptäckte jag en dörr som stod på glänt till en taco-bar. Och där inne höll en kar på att sopa golvet och det stod stolar på borden. Så jag stack in huvudet och frågade om det möjligtvis kunde gå och få en café con leche och en tortilla. Han skakade bara på huvudet och var väldigt bryskt avvisande. Så jag började gå därifrån, nedslagen. Men då har jag inte hunnit så lång sträcka förrän jag hör honom ropa efter mig. Med ett frågande tonfall. Gringo! Och jag vände mig om och så svarar jag. No, soy sueco. Jag är svensk. Ah, svarar han. Suecia, socialista. Och så vinkar han åt mig att komma. Och komma tillbaka. Och snabbt har han dukat fram på bordet en café con leche, varma tortillas, och jag får äta. Och han sätter sig vid bordet och pratar om Sverige, om Olof Palme och stödet till befrielserörelsen och till Kuba. Och jag känner mig väldigt, väldigt upplyft av att vara svensk. Tidigare var det för att jag var viking, och nu är det för att jag är svensk socialist, eller kommer från ett land som i hans ögon är socialistiskt. Ja, så småningom så fortsätter ju då resan upp, bussresan upp, och den här Continental Trailways bussar är ju turistbussar med luftkonditionering, så det är ju en helt annan bekvämlighet än den jag hade på vägen ner. Men det går långsamt, därför att bussarna går från en stad till en annan, och ibland är det bussbyte och ibland är det långa väntetider, och det är väldigt få resenärer som åker hela vägen. De flesta åker från stad till stad. Men jag blir i alla fall bekant med en amerikan när vi åker genom den amerikanska södern, och vi sitter bredvid varandra. Han är från New York för övrigt, och vi pratar och kommer väldigt bra överens och upptäcker att vi har väldigt mycket gemensamt. Nu har det stigit på en hel del svarta under resan, och alla har ju satt sig på där bak i bussen, fyllt sätesraderna. Och man gör precis som i Sverige när man inte är bekant med varandra. Man sätter sig på en ny sätesrad och en ny sätesrad. Och till slut är ju alla sätesrader upptagna vid fönsterplatsen. Och sen stiger det på vita. Men de vita, de står kvar i gången. De sätter sig inte på de lediga platserna som finns på bredvid de närmast gången. Och jag vänder mig mot min amerikanske vän där från New York och säger: varför står de när det finns gott om plats kvar? Då säger han bara: vad, tror du verkligen att de sätter sig bredvid en svart? Vad då sätter sig bredvid en svart? Nej, det gör de inte. Och då känner jag hur den svenska orättvisa glöden växer inom mig. Så jag reser mig upp, tränger mig förbi honom ut i gången där det står folk, då, vita, unga och äldre. Och då rycker han tag i mig i skjortan och väser åt mig: vad ska du göra? Vad tänker du ta dig till? Ja, jag tänker bara gå och sätta mig bredvid en svart, säger jag, för att visa att det går att sitta bredvid en svart. Och då sliter han tag i mig ännu hårdare och drar ner mig mot sitt ansikte och tittar strängt på mig och säger: gör inte det. Vid nästa stopp kommer du att få en omgång som du sent ska glömma. Och nu plötsligt så vaknar jag till insikt och jag går tillbaka och sätter mig på min plats. Och efter en stund när jag har lugnat ner mig, då lutar han sig mot mig och säger: så här går det inte till på den amerikanska östkusten, men nu är vi den amerikanska södern. Glöm inte det. Ja, här hade det förmodligen inte hjälpt att tala om att man var svensk. Och det här var ju under den tiden så den amerikanska medborgarrättsrörelsen hade verkligen börjat vakna till liv. Och människor lynchades och mördades för att de tog ställning mot behandlingen av de svarta i USA. Långt senare har jag ju fortsatt att resa i olika delar av världen. Och jag har alltid mötts av en väldigt stor respekt för att just att man kommer ifrån Sverige. Inte bara för att man är viking eller för att man kommer från ett land som uppfattas som socialistiskt, utan ett land som eftersträvar rättvisa och har visat prov på solidaritet. Och inte minst så har jag ju varit i Haiti ett stort antal gånger. Och där i början mitten på 90-talet så blev jag bekant, fick jag reda på och blev bekant över att det fanns en skola där som heter Olof Palmes skola. En skola som jag sen har ägnat väldigt mycket energi åt att stödja. Och med de orden så är min reseberättelse från Mexiko slut. Tack för mig.